When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tjena, jag ville bara ringa in och säga att den första kvarten av det här avsnittet så krånglade ljudet lite. Men det var så himla bra innehåll att vi hade inte hjärtat att klippa bort det Prince säger. Så håll till godo och lyssna på Sveriges motsvarighet till Yoda. Och om ni inte vill missa våra avsnitt så tryck på aviseringar så hör du när vi hörs nästa gång. Hej då!
Jag vet ju att jag kommer lyckas med någonting stort. Mm. Egot är det enda som kan se dig själv förlora utan att det har hänt.
Jag likar hans flickväns bilder. För att hon inte ska känna.
Nej, jo, men du är ju snart 40 också som han sa innan.
Jo, men...
Välkomna till Visionärspodden. Idag så ska vi träffa Prince från Språk för alla.
Och det ska bli så spännande. Språk för alla har drygt 400 000 följare på Instagram. Prince, han har varit med i Let's Dance. Det var 2016 han var med. Och jag tror att han hamnade på andra plats. Han gick väldigt långt. Mm. Han har även varit med på Fångarna på fortet, gjort filmer som Måste Gitt och varit med i tv-serien Bonusfamiljen. Han är en skådespelare med stora drömmar och han har gjort mer än vad du och jag gjorde i samma ålder. Mm. Så du och jag var ju 17 när han föddes. Nej, du var 18.
Exakt. Och också en av de personerna vi har träffat som är extremt vis.
Jag
vet.
Han är
de smartaste personerna, i alla fall jag har träffat.
Han är 20 år, men det är som att han har svalt en, vet inte, 150-åring som är snäll. Så välkommen till Visionärspodden. Nu ska ni få träffa Prince. Vi har stora drömmar och vi är två personer, barndomsvänner från Bredäng. Som
Orten,
har,
ja. Bredäng. Du känner till Bredäng?
Jag startade där också.
Va? Mm. Vad menar du?
Jag är född där, man säger. Eller jag är född på sjukhuset såklart. Men min första, det var där jag bodde där när jag, tills jag var typ 3-4 år.
Är det sant?
Det där är jag mycket minnen därifrån.
Mm.
Shit, vad roligt.
Och det är många som har det gemensamt här märkt. Så kommer därifrån. I vår bransch också.
Vadå att?
Coolt. Nej, jag har träffat på flera som har liksom rötter därifrån. Eller så har varit där mycket. Eller är födda där.
Skitcoolt.
Ja, vi hade ju som vår första gäst hade vi Ison.
Ah.
Och han är, vi är ju uppväxta med honom. Och sen att du också är det är fantastiskt.
Om du hade fått presentera dig själv så som du ville, vad hade du sagt då? Vem är du? Vad heter du? Vad är din titel?
Jag är 20 år gammal. Jag är skådespelare. Jag är intresserad av affärer och jag driver stora nöjeskonton på sociala medier.
Okej. Okay. Och om 10 år, hur kommer du presenteras då? Vad är visionen?
Jag skulle tro att mycket av det jag gör nu är men på en väldigt mycket större spelplan.
Berätta.
För att jag är väldigt nöjd med hur saker och ting ser ut nu rent. Hur strukturen är satt för mig i vardagen. Dels att jag är väldigt fri att göra saker jag känner för.
Mm.
Men också för att jag är mån om att bibehålla mina så att säga, rutiner.
Mm.
För jag tror att mycket av det jag gör är för att jag har en väldigt stabil liksom, grund. Träning, familj, mat, bra relationer med folk som jag både ser upp till och tycker om att vara i närheten av. Liksom.
Mm.
Och de grejerna gör att jag blir inspirerad till att utveckla, skapa och försöka inspirera till gott.
Mm. Fan, jag blir ännu mer imponerad nu när jag hör dig.
Ja, men han är, alltså, man ska inte prata om någon i tredje person, men en gammal själ. Mm. Alltså man känner sig typ
ja, men, ja.
Som ett barn som sitter och lyssnar. Det låter bra.
Vi var ju inte så.
Nej.
20 bast. Alltså, nej. Elaine gjorde så knasgrejer.
Du?
Alltså
jag var knas.
Du var knas.
Ja, jag var en late bloomer intellektuellt också.
Ja, du hittade på ditt eget jobb.
Det kan man inte tro.
Men det jag undrar är, det är helt sjukt att du är 20 och har struktur. Alltså, vart kommer struktur ifrån? Vad har du för struktur?
Jag har väl levt med det. Jag skulle säga att genom sport och idrott så har jag gått lumpen lite grann. Mm. Och även sett väldigt tydliga exempel på vad som händer om man inte har struktur.
Ja.
Det tror jag är den största egenskapen och privilegiet jag har haft över tid. Att kunna ha olika människor i livet som är både väldigt närvarande men också frånvarande liksom till och från och på längre distans och sådär. Det är mycket tack vare att mina föräldrar inte har filtrerat umgänge på något sätt uttaget utan visat mig att ja, så här kan det gå och så här kan det också gå.
Mm.
Och även låtit mig ta del av båda sidorna. Mm. För att tror jag dels berika mig och mitt liksom, perspektiv men också för att det är deras natur att bara låta saker vara för vad de är.
Mm.
Och snarare lära av dem än att försöka varken anamma eller trycka ifrån.
Just det.
För det är ju livet som det är liksom. Och det är därför man kan göra såna här karaktärer som jag och Amir gör.
Ja, du är jävligt bra på det.
Ja, för att man har sett så mycket av det så man fattar ju vad som är grundpelaren i många av dem liksom.
Ja, ni vet, ni såg inte det som ni lyssnar på podden, men vi stod här utanför. Vill du att man kallar dig Tony eller Prince?
Du kan kalla mig Prince för du är nära.
Ja, nej, det är kul. Bra, fan, jag blir Tony för dig.
Jag kallar dig för Tony. Fan också.
Nej då. Nej, men Prince, jag stod här utanför och då var det det var två tjejer som stod där. Alltså klassiskt Söder. Nu kommer fördoms...
Ja, jättefördom.
Ja, men det...
Söder,
ja, men det är från Söder, så jag kan få vara fördomsfull. Men då hade man så här barnvagn från 1900-talet, yes, verkligen. Och då ser man hur Prince liksom kollar på dem och bara... Visst börjar du komma med så här idéer?
Dels det, men också mycket samtal. Jag lyssnar mycket på samtal.
Men grejen är den, det är det jag ville komma till, att du stannar upp. Jag såg dig för första gången jobba. För du stannar upp och kollar. Är det så du gör? Kolla, går du runt och tjuvlyssnar på stan? På folk och dialoger då?
Alltså du vet, är man uppmärksam på rätt grejer så blir man väldigt medveten fort. Det där är någonting som jag, det, alltså du vet, det där kan vara, när jag höll på med idrott och fotboll så här, då var det snarare någonting som hämmade mig från att lyckas.
Vadå, hur då menar du?
Alltså för att jag gick runt och så här, du vet, jag kunde på riktigt, på fullaste allvar, gå runt och tänka, okej, så där ser skorna ut, eller skosnörerna ut på domaren.
Mm.
Föräldern uppe på tredje raden på läktaren sitter och snackar om mig med en annan förälder. Min högerback på min kant är lite dålig stämning idag, så jag vet inte, har jag gjort något fel, eller är han dum i huvudet, eller du vet.
Så pass.
Shit, en scout på andra sidan, tittar han på mig, måste jag prestera nu? Liksom, du vet, analyseringsförmågan och förmågan att bara egentligen snappa upp grejer kan förstöra dig som atlet, där du egentligen ska vara lite dum och bara springa och kämpa och gör det du är bra på, det som jag
tjänar. Inte tänka.
Mm. Exakt. Så tom i huvudet som möjligt. Som går in i en fight liksom. När du är tom i huvudet och inte har ditt ego som fokus.
Mm.
Då kommer du kunna fightas i timmar.
Mm.
Och har du liksom en motståndare som i gamla, hederliga kampsporter. Som också har samma mindset. Då blir det en konst. Liksom. Då går saker av natur och det är inte påtvingat.
Just det.
Jag snarare gick runt och tänkte att shit, nu måste jag jobba hårdare, springa snabbare. Så jag fick ju bättre kondis. Jag gick runt och liksom gjorde grejer jag inte behövde. Medan nu så gynnar det mig väldigt mycket.
Mm.
För att när jag sitter vid ett förhandlingsbord eller ser på karaktärer eller skriver manus, då hjälper det mig att vara uppmärksam och vaken.
Sjukt, du är 20 år, du sitter vid ett förhandlingsbord.
Ja, men det jag fastnade vid i början när du sa dina affärer, att du är intresserad av affärer och förhandlingsbord nu. Berätta mer, vad då för affärer? Vad gör du för affärer?
Det som är kul är att vi kliver in nu i en era och en bransch som folk har ingen koll på alls. Folk är helt gröna. Och... det är liksom, det är sociala medier i stort, men det är framförallt också hur man ska få det att bli naturligt för folk att konsumera.
Mm.
Det vill säga inte bara innehåll som är kul, utan också komma med reklam in i det.
Mm.
Eller med ett budskap från någon kund eller stor, vad kan det vara, aktör på någon marknad, vad som helst.
Mm.
Och göra det naturligt och paketera det snyggt.
Mm.
Så det blir en gigantisk business nu när mycket av pengarna som har varit i traditionell media flyttas över till den medien som vi konsumerar mer och mer nu.
Just det.
Det gör att affischer i tunnelbanan blir så här, ja, nu har vi plottat upp så x antal affischer för x antal kronor och ingen egentligen har tittat på dem för att alla har ansiktet nedborrade i
telefonerna. Mm.
Och den, det där är en liksom...
Och där är du.
Det, ja, men det är exakt. Jag blir bron mellan de två. För att jag förstår den ena världen. Mm. Men jag kan den andra som en expert, mer eller mindre.
Mm.
För att det är inte så många som har varit i det och gjort det. Som i traditionell media. Mm. För det är så pass nytt. Så att man får lite av en roll som en expert. Men dels också den som ska försöka få folk att förstå att det här är framtiden.
Mm.
Genom att visa och inte bara prata. Så det blir en blandning av att dels vara polare med dem som är väldigt vana vid att göra traditionell media och förklara att okej, kul att ni har valt att bli lite hippa nu. Låt mig förklara hur det här fungerar.
Mm.
Så kan vi komma överens om någonting som kan bli riktigt bra.
Mm.
Och då blir det en bra kampanj i utsträckningen eller bra innehåll. Liksom, från
men hur många är ni? Eller förlåt, hur många följare har ni?
Nästan 400 på språk för alla.
400 000?
Ja, 360-70 någonting.
Ja.
Och sen,
du själv har ju...
Precis, det är en viktig grej. Det är ju två olika varumärken lite grann.
Ja, verkligen.
Om man följer mig så ser man ju det. Men sen har vi ju mycket, vi har ju över 100-någonting på Facebook. Och YouTube-kanalen tickar ordentligt. För varje gång vi lägger upp någonting så kommer 10-15 000 nya.
Är det sant?
Yes. Jag har en fråga. När jag har massa fotbollsfrågor och sen har jag massa affärsfrågor. Och jag och Elaine älskar affärer, så vi ska komma till det. Men en jätteviktig fråga, i alla fall för mig. Två olika generationer, du och jag. När Sverige kör och när Zlatan körde, att han inte sjöng nationalsången.
Mm.
Vad tycker du om det?
Som jugge bakgrund. För det har ju du. Din pappa är från...
Vi jugger. Och det är han också. Så här, jag tänker... Det är lika mycket fel att säga åt honom att sjunga som att det är att låta honom vara. För det är hans val.
Mm.
Så jag tycker inte att någon verkar ha rätt eller fel i det.
Mm.
Jag personligen vet inte, för att jag tror man har också lite olika så här. Jag tror att han är överens om att han är svensk.
Mm.
Men alltså personligen så här, jag tycker det är fint när alla spelare sjunger gemensamt och starkt.
Mm.
Som Brasilien gjorde i VM 2014. Det var ballt att se.
Mm.
David Luiz står där liksom gormar.
Och bara kör.
Ja, och hela arenan är med.
Mm.
Och andra länder också, som även England när de kör Lord Save the Queen, och Kroatien också, har jag sett dem ha handen på hjärtat när de kör varje gång. Mm. Liksom. Men det är hans val. Jag tycker inte man ska analysera det för mycket.
Tycker inte? Alltså för mig är det mycket analys, för att vi kommer från en generation där man fick höra en ordet väldigt mycket, etc, etc. Jag har fått den frågan av människor ofta, så här, men fan, varför sjunger inte Zlatan? Jag bara, men hur fan ska jag veta? Men
du är från Bangladesh och han är från...
Jo.
Same. Vilket är jättekonstigt.
Alltid. Du är okej, men inte de andra. Men i alla fall. Men när Zlatan inte sjöng, jag håller med honom. Jag förstår honom, för jag känner mig än idag inte svensk. När jag är utomlands och folk frågar mig, vart är du från? Så säger jag, I'm originally from Bangladesh, but born and raised in Sweden. Men det här är min gissning nu. Är att hade du stått där nu, 20 bast, landslagskläderna på och det är VM, jag tror att du hade sjungit. För att jag tror att den här generationsglappet, att ni har kommit, eller vi har kommit, men ni känner er kanske mer svensk än i alla fall vad jag gjorde och många av mina vänner. För att man blir kallad så många, många olika saker.
Jag förstår det.
Fast jag håller inte med där. Alltså, jag känner inte så.
Nej.
Jag hade sjungit nationalsången. Jag är jättestolt över att vara svensk. Jag känner mig...
Och jag behöver inte säga så mycket. Jag har gjort en Sverige-låt. Så att...
Nej, precis. Nej, men jag tror också det beror helt på vad man har för sorts invandrarbakgrund, tror jag. För att jag är ju då mixad. Jag är både svart och vit. Och jag vet inte om vi kvinnor som är blandade, vi blir mer exotifierade än så här vacker blomma i djungeln eller något sånt där. Gud, vi håller på med superlativ om mig själv.
Ja, faktiskt.
En stjärn.
Men
förstår du vad jag menar? Och första gången jag stötte på rasism, det var när jag var tillsammans med en svart snubbe.
Mm.
Då såg jag blickarna han fick. Och jag var så här, okej. Okay. Och Zlatan, han ser inte heller ut som Kalles kaviar. Och då tror jag att man bemöts lite annorlunda.
Jo, men Elaine, grejen...
Och du ser inte heller...
Nej, det gör jag inte. Jag ska ge ett supertydligt exempel.
Ja.
När vi var 18, 19, 20, 21, 22, 25. När Elaine går på någon klubb eller inneställe i Stockholm... lång, vacker kvinna, kom in.
Fortsätt.
Ja. Sen kommer jag och mina vänner. De bara, det är gästlista idag. Alltså just, du vet, jag tror att män med den bakgrunden, eller min bakgrund, stöter på andra utmaningar.
Precis.
Men å andra sidan, när Zlatan släppte nationalsången med den här Volvo-reklamen.
Mm.
Jag kommer aldrig glömma. Jag var i ett styrelsemöte med, med fem, nej, vi var fem eller sex personer. Ursäkta att jag säger det, men det var vita män. Och sen så släpps den här låten med Zlatan. Och jag blir som ett barn och skriker och försöker förklara så här, wow, vad häftigt. Känner mig svensk nu. De fattar ingenting. Så det är också liksom ett glapp som är väldigt intressant, tycker jag.
Det är en sån otroligt djup fråga. För det är så många grejer som spelar in. Jag har ju liksom förstått att det finns konflikter väldigt mycket överallt. Inte minst inte i Sverige, så att säga. För det är ju där det mesta händer, och det är därför det blir på ett visst sätt när folk kommer hit. Men det där är så här, jag tror också man gör det är lite hur man själv väljer att ta saker.
Jo, visst är det så.
För att mycket av det som du nämner nu är väldigt vardagsmat för många.
Elaine, vad hände nu?
Vi satt vid fel mick, vi är amatörer.
Ja, det var jag som satt vid fel mick. Men jag fick ingen info heller, så att...
Nej, det är sant.
Vi skyller på personalen.
Vi skyller på mig.
Precis.
Det är mitt fel, jag kom inte först. Fan. Okej, bra samtal där. Om egentligen livet, hur man uppfattar sin svenskhet i olika format.
Just det.
Absolut.
Men jag har sett dig, såklart på dina kanaler, hur duktig du är på att trixa och mixa och hålla på. Berätta om din fotbollsstory.
Så här, fotboll har varit en stor del av mitt liv. Ingen snack. Ända sedan jag kunde gå. För att i min familj så är fotbollen har en ganska liksom, central roll. Och det var lite valt i förväg att jag skulle hålla på med det.
Okay.
Tror jag. Inte medvetet, tror jag, men det är lite så för att stämningen är lite så.
Alltså hemma. Hur kommer det sig då? Varför är
farsan är en stor fotbollsfantast och vi alla kickar boll på fritiden och det var liksom den naturliga grejen att göra.
Var pappa också duktig?
Nej, alltså han har liksom känsla för att spela boll, men han var inte proffs så. Sen har vi även en i släkten, Daniel Majstorovic, som är... jag kallar han för morbror, men han är mammas kusin.
Okej.
Så det var lite det också, att man har en förebild nära.
Gammal landslagsspelare, mittback, jätteduktig, AIK-are.
Nej, inte längre.
Nej, han spelar där.
Eller det vet jag inte, får du fråga honom. Men, och det var ju liksom, för mig var det även självklart, för att det var så kul, tyckte jag. Och det var många kompisar tidigt som man fick där, och vet, från fotbollen gick man direkt till träningarna. Sen blev det den här grejen att man ska satsa, ta ett steg. Då tog jag ett steg från Reimers, från Södermalm till Brommapojkarna.
Just det, du spelade BP.
Ja, sen jag var typ 12, 13 tror jag. 12. Och där så började man känna lite the competitive spirit, så att säga. Hierarki på ett annat sätt. Helt andra prioriteringar. Men det var också det som passade mig, för jag gillade att göra saker 100%. Det är liksom, ursäkta, antingen eller för mig. Och den grejen blev ju mycket av det jag gjorde liksom. Sen höll jag på med andra kampsporter och liksom tränade mycket på sidan av, med egna tränare, privata tränare, sprang i backe själv, gick och sprang innan skolan, efter skolan, du vet, jag tog det till en nivå som var så här, jag ska klara det. Och jag tror att mycket av det har byggt min personlighet. Det som vi pratade om tidigare med struktur och rutiner, det är som att det har gått lumpen. För du har på något sätt offrat väldigt mycket för en sak som du ser dig göra om ett par år. Det vill säga, du har en vision och du gör uppoffringarna som är nödvändiga för att uppnå det.
Just det.
Och det är ett beteende snarare än en grej du bränner ut. För att även om du failar så kan du öppna andra dörrar med det beteendet.
Just det.
Och om det är något jag lärt mig av att sikta på ett mål och träffa ett annat, så är det att jag får respekt för hur saker leder till varandra.
Just det.
Det är helt sjukt.
Berätta.
Du vet, ja, men så här, hur hur fotboll kan leda till en skådisk karriär bara för att man haft rätt typ av mindset.
Mm.
Det vill säga allt från relationer till professionalitet till värderingar kring olika saker. Du vet hur man ska ta lätt eller hårt på saker, eget ansvar, prioriteringar i både umgängen och du vet fritid och läsa böcker och du vet, lära sig, ta kontakt med folk. Det är grejer som man utsätts för hela tiden om man vill något som person.
Men hur, vad har du uppoffrat då?
Många grejer som jag är glad att jag har uppoffrat, för att jag hade gärna sluppit dem nu.
Mm-hmm. Som vad då?
Ja, men det är fel umgängen, fel vanor.
Vad är en fel vana?
Jag vet inte, många, det var väldigt mycket negativa grejer. Trots att man liksom var uppväxt på Södermalm, så hade man väldigt nära till mycket grejer. Vi var ju gäng liksom. Vi gick på matcher och vi gick och hade kul och spelade fotboll och sådär. Men jag slapp droger och alkohol.
Droger och alkohol.
Mm. Jag slapp umgängen som var destruktiva över tid.
Eller du valde bort det.
Ja. Men delvis också slapp det, för att såklart min familj är väldigt, väldigt nära mig. Mm. De är väldigt stöttande och väldigt så här, familjära och som kompisar. Så jag tror inte att det hade kommit till nivån där jag helt pallar ur. Det vill säga väljer fel väg så. Men det fanns väldigt nära till hands, för att jag har alltid haft olika typer av kompisar. Och det är det som har byggt mig och min krets, och jag är väldigt tacksam för det. För att man kan inte bara klara sig med en bit eller den andra, man måste ha balans. Och mycket av de valen som jag gjorde aktivt, att välja idrotten och familj framför annat blaj liksom. Såklart hade vi kul och hängde på fester och sånt där, men det var ju när jag kände att jag hade tid eller lust för det. De andra hängde ju med bara för att det var grejen att göra. Inte för att de ville eller för att de kände att det var kul. Så det där slapp jag också, med tanke på att jag var tvungen att åka på borta matcher eller du vet, lägga mig tidigare för att jag har träning tidigt.
Fokusera
liksom.
Alltså det är en bra grej att sätta barn på sport så att de inte... Men är det så? Men har du helt valt bort alkohol eller kan du ta en...
Nej, jag gillar ta ett glas vin till maten.
Jag har sett. När han åker utomlands med tjejen och grejer.
Exakt. Men du vet det här med en bärs när Bayern spelar eller liksom när vi spelar FIFA kväll. Så här, det är inga konstigheter.
Är du duktig på FIFA?
Så där. Alla säger att de är bäst, men jag är okej.
Han är
min bror är duktig.
Ja. Ja.
Men spelar du ingenting?
Nej.
Ja, ni borde spela.
Inte jag.
Jag dras inte till att dela omklädningsrum med 11 andra längre. Mycket av det som jag upplevde som min tid som fotbollsspelare var lite ångestladdat också.
Mm.
För vi var en generation, 98-erna, som var i BP var otroliga. Vi hade liksom tre olika lag med typ 20 man i varje trupp, som alla tre var i toppen i både Stockholm och även i Sverige liksom. Och det i sin tur leder att in-house så blir det en otrolig konkurrens. Och får man en startplats, ett bra tröjnummer och liksom en bra relation med tränaren, då känner man att man har någon i ryggen hela tiden. Det är nyttigt på ett sätt, men det är också så här. Till slut när jag förstod att fan, jag pallar inte spela fotboll, men det är inte så kul. Eller inte riktigt så lätt kom det inte till mig. Men när jag väl kom till den insikten att fan, jag kan göra annat med livet också. Då kom jag på att fan, vad har jag hållit på i flera år nu? Liksom? Det här är ju...
Fast det är en bra skola, det är som du säger.
Magisk skola.
Ja.
Men känner du att du har någon i ryggen nu då? Med Nej. Sociala medier och språk för alla?
Nej, det hade jag inte då heller. Det är bara att... När man tror att man vill någonting så pass mycket, så börjar man inbilla sig saker.
Okay.
Fotbollen gjorde jag till mitt mission. Utan att nödvändigtvis behövde vara det överhuvudtaget. Jag tror att det var kopplat till att jag hade lovat så många att bli proffs.
Att du skulle leverera.
För jag vet ju att jag kommer lyckas med någonting stort. För det är mitt mål. Och inspirera andra genom att lyckas med någonting som är stort.
Men du har
det?
Ju...
Ja.
Lycka. Alltså det du, jag menar, du har 380 000. Varenda 90-talist, millennialist eller vad man säger, drömmer om att bli influencer. Det har du ju lyckats med.
Absolut. Och det är jag tacksam för. Det ska man nämna också, det är en stor process av det hela, att vara tacksam för det man redan har. Men sen så blir det ju att successivt så hittar du nya saker.
Just det.
Och även om jag hade lyckats med en hel del i fotbollen också, och var en talang, så är det inte så man går runt och tänker.
Jag kommer ihåg när ni fick 100 000 följare.
Ja.
Och ni kollade in i kameran och bara sa, alltså det här är inte klokt. Då fick man träffa er för första gången. Men hur blir det nu när ni får 200 000, 300 000? Blir man lika så här, wow, eller?
Nu är det business.
Nej, nu försöker jag ge tillbaka genom att göra bra innehåll istället.
Okej.
Okay. För att i början så var det lite nytt med att, du vet, få den typen av både respons för någonting man gör, men också så här, det var inte så många som hade det på det sättet.
Nej.
Jag tror att vi var liksom de som var fanbärare för att man kan göra det här också.
Mm.
Och då blev det så här, shit, att vi får en sån respons för det här är ganska ballt. Så vi ville tacka dem personligen. Men vi har märkt att det blir mer och mer att den effekten, att vi är tacksamma när vi lägger i arbetet och kommer med ännu roligare innehåll.
Mm. Okay.
Så det är lite så vi ser på det.
Men har ni knäckt koden för, eller så här, blir du deppad någon gång om ni gör någonting och så får ni inte så många likes?
Mm.
Påverkar inte likes dina humör?
Nej.
Du är ingen likes-knarkare?
Jag tror att de som är det har inte en långsiktig plan.
Okej.
Okay. För att då drivs du enbart av kickar. Och då är det ditt ego som är i centrum.
Och vad drivs du av?
Att inspirera. Då blir det snarare tvärtom. Mm. Att man gör saker dels för sin egen skull för att visa att man är bra på något. Men också för att visa det för andra och kunna inspirera dem till att både upplysa dem men också se att man kan göra saker på det här sättet och tänk kanske så här, för att jag har varit med om det och det har lärt mig det här.
Mm.
Än att, du vet, shit vad snygg jag är här på den här bilden, låt oss likea sönder. För att då blir egot i centrum, och om det är något jag lärt mig om dörröppnare så är det att de kommer när ditt ego är i andra hand. Mm. Och just nu, eftersom att egot är så centralt med att alla är så i stort behov av att bekräftas, vilket inte är så konstigt för att alla lägger ut stora delar av sig själva och sänker sin integritet på sociala medier, då blir det ju automatiskt att det är det som är fokuset.
Mm.
Nu har jag lagt ut och investerat genom att visa en stor del av mig eller en stor del av mitt liv eller en stor del av min privata liksom, krets så att säga. Då vill jag ha tillbaka med likes. Och får jag inte det, då känns det som att man har sålt sig billigt.
Mm.
För att då har jag visat så mycket, exponerat så mycket, och det är snarare investerat, men inte fått tillbaka. Och då förstår jag att den ångesten kommer.
Mm.
För det är naturligt.
Men det måste ändå vara någonstans däremellan. Jag kan tycka, alltså jag är ganska personlig i mina sociala medier. Det är säkert privat. Och jag menar, du lägger upp bilder på dig och din flickvän när ni är någonstans. Eller, så att jag tycker ändå att man behöver lära känna personen.
Absolut.
Men när man exponerar sina barn eller när man, alltså när det blir för mycket. Nu har jag och min man grälat. Alltså jag tycker att det är kul att lägga ut någonting som man kan relatera till.
Det är utan personligt att, men inte privat.
Ja, men precis. Den skillnaden. Och så tänker du. För man lär ju ändå känna dig.
Ja, det är det som är. Alltså, jag tror inte det nödvändigtvis handlar om vad du lägger ut och inte lägger ut. Utan snarare, i så fall, det vi snackade om tidigare, din relation till det.
Ja.
Det vill säga, om du lägger ut någonting för att i syftet att få fler likes, då är oftast ditt ego det som talar.
Mm.
Men om du lägger ut någonting, oavsett vad det är, för att upplysa andra, det behöver inte vara upplysa, det låter lite fånigt, men så här att, du vet, komma ut med någon info eller ett message eller budskap i syfte att inspirera, att tala om någonting som är nära hjärtat till dig själv eller till någon i din närhet. Då blir motivet ett annat.
Mm.
Och jag tror mycket på motiv. För att om du gör saker ur ett ego liksom, så att säga, perspektiv eller egosyfte, då blir det sällan bra för alla parter.
Folk ser igenom kanske.
Framförallt inte i längden för dig själv, för du blir så här, men
det blir inte relevant väl, är det inte så?
Det finns ett gammalt ordspråk att med kampsporter som härstammar från Japan och Kina. Det är en guru Osho som säger att, i sin bok, att om två krigare, det vill säga två utövare av en kampsport, helt förtränger sitt ego under en kamp, så kommer de hålla på i dagar. För då blir det snarare en mätning av kunskap. Och om båda är på samma nivå av kunskap, då finns det ingenting som kan förstöra för dem. Så vi kommer aldrig kunna utse en vinnare. Men om någon av de här kämparna får för sig att låta egot ens titta in i hjärnan på en, då torskar han direkt. För då egot är det enda som kan se dig själv förlora utan att det har hänt.
Just det.
Så att då torskar du innan du ens har fått en anledning att torska.
Mm.
För det är ditt mind som kontrollerar kampen. Så det bästa de säger, att jag har även hållit på lite med aikido för att lära mig ramla och kullerbytta och så här. Han säger att när ni kommer in här, då ska ni vara så frånvarande som möjligt. Så sjukt låter. För man tänker ju att du säger UFC, jag ska vara där, fokus, du vet, arena. UFC är egentligen en helt fel spegling av vad kampsport egentligen är i de kulturerna. Det är en konst. Det är förmågan att se din motståndare som en partner som du ska utföra en konst med, snarare än en snubbe som du ska slå in skallen på. För det är helt fel motiv. Och motivet är ju samma sak som det vi pratade om innan, att om du tar bort ditt ego, då kan du utföra konsten på ett helt annat sätt än om du skulle ha egot i centrum och tänka att jag måste vinna för att visa alla de här. Just att jag är tuffast, starkast, bäst liksom.
Shit, vad...
Alltså, vem är du? Alltså, det var länge sedan jag blev så tagen. Och att någon berättar om gammal...
Men jag säger det, hans själ är mycket äldre än din och min.
men fan, en grej som du och jag brukar prata om. Mm. När man kommer... Det här med, som du sa, med att vara professionell. Mm. Och sen kommer man till en nivå där man alltid behöver tänka på... Eller man vet inte vem man ska hänga med, vem man är nära. Nästan så att vi gjorde den här podden är för att man saknar sin bästa kompis. Mm. För att kunna vara helt sig själv.
Mm.
Du som också är igenkänd och 20 år och så professionell, när kan du vara dig själv? Kan du vara dig själv längre? Eller måste det vara genomtänkt hela tiden?
Jag tror att mycket av det som jag porträtterar och gestaltar utåt är ju mig själv. Mm. Fast i olika delar liksom. Mm. När man kollar på Språk för alla så är det ju snarare att där är en... Det spelar en roll, eller snarare flera olika roller.
Mm.
Jag ser det som skådespeleri, för att vara helt ärlig.
Mm.
Jag tänker inte, för att det är sällan du ser oss i en video göra saker som direkt är roliga. Utan det är snarare sammanhanget som är roligt. För att komedi är just det, konsten att förklara någonting på ett sätt som gör att folk tycker att det är komiskt.
Mm.
Det är därför jag har stor respekt för komiker, som jag inte identifierar mig som. Jag identifierar mig som skådespelare. Det vill säga någon som spelar karaktärer som är i en rolig konstellation. Men en komiker är ju ofta väldigt intelligenta människor. Förstår du vilken respekt man måste ha för dem? De står, säg att en komiker ska prata om samhälle, vilket de flesta är, politik och allt vad det är. Då är han så pass intelligent, eller hon, att hon är så pass ovan allt det här att hon kan sätta ihop delarna, förklara och paketera hela grejen om samhället och leverera det som ett skämt så pass förlöjligat att alla garvar åt det.
Mm. Mm. Det är respekt.
Det är respekt. Och där är så här, jag förstår och respekterar den konsten, men för mig är det mer att, du vet, visa att jag kan skådespela de här rollerna och göra det för att jag tycker det är kul att skådespela.
Mm.
Så då blir det mer som att jag ser det som roller. Och jag tror man har en roll oavsett. Jag tror att alla här är skådespelare. Alla i hela samhället är skådespelare, för de har en viss roll i samhället. Eller bara i familjen så har man olika roller. Men jag tror att ju mer man låter saker hända och inte kontrollerar dem för mycket, då blir man närmare sig själv oavsett. För att du reagerar på dem så som din intuition skulle reagera. Och därför försöker jag vara så här ganska laid back när jag är med folk och inte försöker, du vet, prata för mycket eller visa för mycket.
Men hur gör du? Alla måste vilja hänga med dig. Du hade ju lätt kunnat bli så många kändisar blir. De tappar ju. För de umgås bara med ja-sägare. De tror att de själva är gudar för att alla behandlar en som en gud. Man måste kanske umgås med folk som behandlar som en påse bajs ibland, fan vet jag. Nej, men hur gör du för att inte... Är det inte väldigt många som vill hänga med dig?
Man kan lätt tro det. Och det tror jag det är många som vill. Absolut, det är ingen snack. Många vill nog det. Men jag tror att man luras av det hela egentligen lite grann. För att de flesta tror att man har så mycket att göra att de inte ens vill höra av sig. De flesta tror att han är på en så pass nivå nu, om man ska kalla det för nivå. Att han kan inte hänga med oss. Vilket är tråkigt för mig, för att många gånger så är flera av de här människorna någon som jag vill umgås med. Så jag förstår mycket av det här ensam på toppen. Nu är inte jag på toppen på något sätt. Men,
hey man.
Men du vet, jag blir så här, jag fattar den grejen. För att det blir ensamt i hur folk ser på en.
Mm.
Jag kan ringa vem som helst bara ska tjaska ut en fika. Mm. Jag har min krets av några polare som alltid hör av sig.
Mm.
Och det är de jag vill ha närmast mig. Mm. Så det är ingen jag liksom längtar efter så.
Mm.
Men jag kan ibland känna att fan, den där snubben jag träffat på länge. Eller tjejen.
Mm.
Ofta snubben, för jag har ju flickvän.
Vadå? Det där blir... är så roligt. Det måste du gå in på.
Berätta.
Ja. Ni har inte så mycket tjejkompisar, eller hur?
Inga alls längre.
Men vad i helvete? Varför det?
Alltså jag har bekanta och släktingar och tjejer som jag professionellt liksom hänger med.
Ja.
Typ som du.
Ja.
Och andra som har yrket som delas. Mm. Som delar.
Ja.
Men jag skulle inte ta... Jag förstår vad du är inne på. Absolut. Och jag vet att det kommer en våg nu. Men,
men jag tycker den är jobbig.
Jag är bara ärlig. Alltså jag tar inte en lunch med en tjej som inte jag jobbar med.
Mm.
Nej. Eller, för det blir olämpligt eller?
Jag vet inte, det är bara något som inte har hänt.
Men du är precis som min man. Han har inga tjejkompisar. Om man skulle ha det skulle jag bli arg.
Exakt.
Jag har till och med märkt att när jag går på stan, tjejer som jag känner väldigt bra sen tidigare, eller du vet, så här, bara så, man känner till, de går bara förbi.
Varför det?
Med min tjej eller med så här.
Varför
de
det?
De vågar inte komma fram.
Det kan vara någonting med hur jag liksom... Både kanske bete mig eller så här, reagerar eller du vet, jag reagerar inte på något visst sätt, men det kan vara någon utstrålningsgrej, du vet, så här, ögonkontaktsgrej, jag har ingen aning.
De vågar inte.
De går bara förbi, och då är det skönt, för jag slipper så här, du vet, hålla på, jag säger bara tja ibland. Så bara, hej.
Men hälsar du då? Alltså om du...
100%.
Du gör det?
Många gånger så pratar de i telefon eller kollar i vädret.
Ja. Men jag
ser passar det så här, okay.
Det blir bara awkward. Jag fattar inte. Jo, men
grejen är, jag har sett dig vid 2-3 tillfällen på stan på Söder. Ja, ja.
Okay.
Men du har sån jävla, nu låter det säkert det här corny, men jag menar allvar. Men du har sån jävla pondus när du går.
Mm.
Så jag tror inte folk vågar hälsa på dig. Och speciellt så när du själv sa att när man hamnar på någon slags, eller folk har en bild av att du vet, du är där, då vågar man inte ta kontakt. Man blir nästan rädd. Ja. Och det där är... Jag vet inte, du ser väl själv någonstans att det är lite jobbigt kanske, eller?
Jag tror att så här, vi är ju från en kultur som är väldigt macho och väldigt alfa. Även kvinnorna i vår kultur är så här stenhårda och du vet, snabba i munnen och så här, du vet, så här, ironi hela tiden, och man måste vara stark för att klara sig ens i familjen.
Mm.
Fattar du då släkten eller polarna, så det blir så här, det är krig liksom, muntligt.
Mm.
Så att man blir stark och rakryggad oavsett. Så. Men det där har ju mer att göra med att...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag tror att, jo, men det ligger mycket i det du säger, tror jag, att jag omedvetet ibland kanske lever in mig i min värld och går runt och tänker och lyssnar på musik och sen att man bara kanske inte märker så mycket folk för att man fokuserar på något. Eller...
Oh, så där var jag. Jag fick, folk trodde att jag var cool och kaxig i gymnasiet. Mm. Men jag lyssnade alltid på musik. Sen när jag tog av mig lurarna, jag bara, nej men hej. Och de fick inte ihop det. De bara, men du är trevlig.
Det där är något som jag, som Daniel, du känner ju till My Storage. Mm. Vi pratade om det tidigare. Att han har en sån pondus, upplever jag. Du vet, rak i ryggen och så här, tjena, du vet, så här, tuff och ögonkontakt och ingen snack. Men när han kommer i kontakt med barn,
då blir han,
alltså du vet, då får man respekt för det på riktigt. Mm. För då är det äkta. Mm. Då märker du att jag är inte här för att hävda mig. Mm. Utan när han kommer i kontakt med barn, då kan han till och med avbryta ett samtal med någon vuxen som är 40 bast. Och bara, du vet, vad sa du gumman? Mm. Det är ballt.
Det är häftigt.
Och så är jag också lite grann, tror jag. För att jag gillar att snacka med barn. Jag gillar att prata med äldre. Jag gillar att stanna med folk som, du vet, kanske inte, om man ska se det på det sättet, kan ge mig så mycket. Men jag vill ge lite till för att jag känner att det är en skön person att prata med. Mm. Jag kanske lär mig något ändå.
Ge.
För att jag vet hur det känns och vill jag ha. Balt, det är ett gammalt saying också.
Men ni är, alltså båda ni två är sjukt diplomatiska. Jag tycker det. Ni märkte, nu när micken krånglade, då blev jag lite irriterad på studiefolket. Jag märkte att du märkte det, att ni märkte det. Men jag, det är inte att, jag ser inte ner på någon, men jag har fortfarande inte temperament. Jag berättar vad jag känner och jag lägger inte undan det, för då blir jag passiv aggressiv. Jag tycker sånt är jobbigt. Mm. Jag tror aldrig ni skulle vara passiv. Ni är säkert också explosiva, men nu ska jag inte prata mer.
Jag är glad att jag inte har blivit arg så många gånger i livet.
Wow.
Det är bara det jag säger.
Du har bara inte levt så länge det kommer.
Du vet, ibland...
Nej, men på riktigt, jag tror inte du är en arg människa.
Nej, men du vet, jag är en ganska hög, så att säga. Är det hög tröskel? Det tar tid innan det klickar.
Ja.
Och det är skönt, för att jag blir sällan irriterad.
Nej.
Men det måste gå över en lång period och lång, liksom, en hög nivå av irritation för att jag ska bli lack. Men då snappar jag på riktigt, tror jag.
Det är inte det när du spelade fotboll, alltså lacka.
Nej, det har hänt 2-3 gånger att jag blir så här. Men då är det snarare osunt för folk att vara i närheten. Men det är inte nyttigt för någon. Alltså för mig, man går runt och är arg efter det också. Men, så det är så här, du vet.
Men du är så analytisk av dig. Du analyserar helt. Jag blir typ så här, jag ser i dina ögon hur du tittar på mig. Jag tänker så här, du vet, håret, allt möjligt. Och du bara ser i mig typ hur jag.
Nej, men jag dömer inte dig. Jag försöker bara, du vet, jag lär känna. Det är också samma bok som jag läser nu. Den är grym. Osho, han gurun, han säger att vi tittar i folks ansikten utan att ens läsa av vad vi ser.
Exakt. Exakt.
Förstår du? Det är så coolt. Vi lyssnar på ord istället för att känna av kroppsspråk. Alltså evolutionen, det är att vi har känt av kroppsspråk och ton och energier.
Ja, energier.
Som våra husdjur.
Förstår du? Hur då?
Ja, men alltså, min hund hör inte vad jag säger på det sättet.
Ja, just det. Men det.
Han hör inte, backa från diskmaskinen, sluta slicka. Mm. Utan han känner min energi. Mm. Och har jag energin på rätt plats och liksom som skådis som jag lär mig, skickar ut energin genom bröstet rakt mot den jag vill adressera. Då känner han det, boom, direkt. Då backar han. Han fattar inte svenska. Han har 2-3 ord som han vet. Gå och lägg dig. Sitt. Nu ska vi ut. Mat, du vet. Då kopplar han.
Ja, de viktiga grejerna.
Men de här sakerna, det är så här, fan snackar han. Okej, jag känner energi, jag borde backa.
Ja. Men det där är någonting som folk borde tänka på ännu mer. Jag, i början av min karriär när jag sålde annonser och jag träffade folk i, alltså affärsmöten. Jag byggde mitt möte utifrån, du vet, det här kallsnacket man har i början. För jag identifierade dem i 4 olika kategorier. Okej, det här är en person som är väldigt, så att säga, så att alla förstår, blå, typ väldigt, vill ha statistik, vill veta fakta. Det här är en gul person, så jag ska vara skön.
Ja, du har läst idioterna runt om.
Nej, men det här är långt innan det. Men, men just att det har sån sanning att man kan läsa av en person så att man kan agera, alltså spegla det.
Rollen, vad han för roll.
Ja, och jag tycker det är jätteintressant.
Verkligen.
Ja, jag tycker också det. Men det här med energier är ändå, det går ändå djupare. Det är på något annat plan. Ibland klickar man bara med folk och tycker så här, wow, vilken människa. Och det är där jag tycker det är tråkigt att ni bara, jag har bara killkompisar, inga tjejkompisar. Det känns liksom, varför det? Du och jag, fast vi som syskon, men vi är ändå kompisar. Det började med att vi var polare. Mm. Tänk om du hade missat det för att, men jag hälsar inte på mina...
Alltså du kommer från en rationell plats, det är ingen snack. Du har rätt på det sättet.
Ja, men
det finns andra faktorer som kan vara i vägen för en genuin vänskap.
Svartsjuka.
Och inte någonting annat.
Ja, men hon säger emot sig själv. Det är som henne, om Gustav skulle komma och säga, oh, men det här är Anneli.
Ja, men jag skulle hugga honom. Men det är för att han inte har tjejkompisar från början.
Jo.
Han har ju inte, det är det jag menar. Ja. Har du inte tjejkompisar från början, då är du kört. För då vet att då lägger du redan in någonting i vänskap med en tjej som inte du kommer ändra. Mm. Alltså, men har du tjejkompisar från början, då är det ju lugnt tycker jag. Mm. Hade jag blivit tillsammans med Gustav, han hade, vi har varit polare i 10 år. Soft liksom.
Ja, men det är en helt annan grej.
Ja, men kommer säger Anneli... Till...
Ja, men vad säger du till Tony att han ska skaffa sig tjejkompisar? Han har ju redan... Det blir jättekonstigt.
Ja, men han är ändå 20.
Vad skulle din, jo, men det spelar väl ingen roll?
Jo.
Men vadå, vad skulle din tjej säga om du kommer med... Här är Patricia.
Jag tror att Elaine har rätt där. För att hade jag kommit med Patricia nu så hade det varit så här... Haha, helt plötsligt nu.
Exakt.
Hade fast Patricia varit där hela
innan,
tiden.
Det är en helt annan grej.
Okej, okay, men det där är hans boxningspartner liksom. Ja. Eller de alltså, går och
ja, jag tycker ändå Prince och jag börjar bli polare. Vi hänger, du, jag och Johannes ibland. Mm, och det är min strategi, det är att jag likar hans flickväns bilder. För att hon inte ska känna.
Jo, men du är ju snart 40 också, som han sa innan.
Jo, men ja, det är sant, jag är gammal. Det är rätt. Men oavsett, om det är en 25-årig tjej,
ja,
så är det ju viktigt att man så här, pay your respect
100%.
Till personen.
Nej, Det där hände ju under Let's Dance.
Ja, vad hände då?
Alltså, just det hände ingenting, det är som är grejen. Jag blev polare med Elisabeth för att vi var danspartners.
Oj, ja men danspartner. Det är som
Gustav. Nej, alltså kolla, grejen är att det beror på, alltså, de vibbarna finns ju i Let's Dance.
Såklart.
Det är inget snack, för att folk gör det runt omkring en hela tiden. Men anledningen till att jag och Elisabeth kan ses och käka lunch nu är för att vi just var danspartners. Mm. Och inget annat. Mm. Och det var så jävla kul för oss, för då kunde vi njuta av dansen. Mm. De andra hade ju för fan bråk. Mm. De tjafsade om att men hur kan du göra så här och si, och sen blev det ett tjafs om danssteg. Mamma, hur kan man tjafsa om danssteg? Det är det här du ska göra. De bara, nej men det känns inte rätt liksom. Eller så, typ, det blev problem med vad när de ska käka lunch eller inte. Eller det är så, mamma, kom igen, det där är så här, kom igen.
Shit, vad roligt.
Let's Dance är lite laddat. Jag kommer ihåg när jag började dansa salsa typ på 90-talet. Och jag bara, så det ser ut som typ alla har legat med alla. Sen insåg jag att, de har gjort det.
Det var
alltså,
så?
Alltså, på riktigt. Nej, men...
Var det när du bodde i Spanien?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Vi går inte in på det.
Nej,
bodde du i Spanien? Berätta.
Ja, nej, jag bodde i Spanien, vad fan var det?
2003.
Ja, till 2005. Bodde i Barcelona.
Okay. Och i Malaga.
Och i Malaga. Jag
försöker förtränga lite grejer.
Nej, men det var skitkul. Det var lite
kul, så var det säkert.
Men okej, okay, men så men tillbaka till det där, vänner. Du har inte människor som du umgås inte med dina fans. Då skulle du ju tappa det. Eller?
Nej, alltså folk, jag är noggrann med att ha polare som säger att som är medvetna om vad jag är på väg. Mm. Typ som vår gemensamma vän Johannes.
Mm.
Om det är någonting som han känner ärligt och säger, då vet jag att det kommer för att han är ärlig.
Mm.
Och det är så nice, för att då får man på någonstans, man korrigerar lite.
Mm.
Det blir som en back to basics, bara okej, just det, vad var det här, just det är de här grejerna jag håller hårt på. Tack Johannes för den här grejen, vad tycker du om det här? Liksom.
Mm.
Han säger ju det själv, att en vän är den sån som säger, snarare en vän är inte den som säger jag förstår att det är tufft nu, de förstår inte hur bra du är, liksom, det kommer i framtiden, kör liksom så här. En vän är den som säger jag ser vad du gör, och jag tror på det, men du är inte riktigt bra nog. Och det har jag tagit med mig mycket av det han säger, för att jag märker tendenser, trots, tillbaka till det här med hur man känner av kroppsspråk, trots att folk inte säger det direkt så menar de det. Med att jag ser det för den du är, inte för det du har gjort.
Just det.
Så att,
snyggt.
Jag undrar lite mer om dina drömmar.
Ja, bra
det. Ja, men precis. Vad är det? Jag frågade Vision. Dig för 10, vad du skulle vara om 10 år. Och du var lite så här svävande och sådär. Mm. Men alltså konkret, vad kommer du stå? Mm. Kommer du ha en serie? HBO? Hur ser drömmen ut?
Jag får bara, innan du berättar. För mig känns det som att du har en jättetydlig... Alltså planen är redan klar. Du bara sätter pusselbitarna. Hur är det?
Jag har en stark vision. Även doft. Även på doftplan ibland.
Mm.
Vibbar, känsla, värme. Av hur jag vill ha det.
Mm. Ja.
Det vill säga huset, familj, friheten i yrket, förmågan att göra grejer jag känner för just där och då, kunna jobba med högprofiljobb, högprofilskådisar eller affärsmän eller vad det nu blir. Men inte riktigt så här satt en konkret plan för hur jag vill att det ska gå till, vad exakt för projekt jag ska göra och så vidare. För att det blir någonstans, det blir lite så här, ska man säga det, lite abstrakt, så är det ju. Men det är det ju också. För du vet inte 100% hur det ska gå till. Och det lärde jag mig när jag tog beslutet att inte spela fotboll mer, som var i 15 år, 16, det jag skulle göra för resten av livet. Men och framförallt så har det, alltså den, det beslutet ändrade inte målet, utan snarare bara vägen dit. För målet är inte att få just den rollen eller just den serien.
Nej.
Utan målet är att leva på ett visst sätt.
Okej. Och hur är det sättet då?
Det är lite som jag gör nu faktiskt. Fast på en större spelplan. Det vill säga mer av allt, bättre av allt kanske. Eller nödvändigtvis mindre av annat. Alltså det bör inte vara mer av någonting för att det ska vara bättre. Utan det ska vara bara du vet, att man kan göra saker på en lite annan nivå bara. Istället för att skådespela en serie så skådespelar man i en annan serie.
Just det, som kanske inte finns än och kommer bli
exakt.
Shit. Men har du några förebilder? För jag vet till exempel, när jag sökte efter kärleken, då hade jag aldrig upplevt kärlek. Och det jag brukade göra då, det var att jag tittade på folk som jag såg. De har en energi mellan varandra. Det skulle jag vilja ha. Då skickade jag en beställning typ till universum och bara tjuff. Har du några förebilder så här, du tittar på dem och bara, det där...
Många skådisar.
Vilka?
Jag tycker om Tom Hardy, jag tycker om Daniel Craig när han är Bond. Jag tycker om skådisar som är så här method actors. Jag tycker även om skådisar som är lite mer, du vet, Robert De Niro, med grabbarna som har det i sig. Men som förebild så skulle jag säga mycket folk som du vet har det i schack. Alltså det behöver inte vara en skådis, det kan vara, min pappa är en sån förebild för mig. Just för att det finns det här, du vet, det är en djupare konversation, men det här med om, liksom hur samhället är i tillväxt just nu, hur allting är kopplat kring tillväxt och hur han har balanserat den businessbiten och affärsbiten med att kunna vara mycket med oss. Och du vet, ge oss full uppmärksamhet, ge oss full tid, kärlek också, men du vet, det är framförallt tid. Du vet, att det inte som det nu i samhället är bara ge cash att barnet går och köper fotbollsskorna, utan snarare följa med mig och vara med och prova olika och du vet, så här, testa den här skon är nice.
Shit, fire.
Vad tycker om den här, förstår du? För att jag har även sett exempel på det i släkten, hur det kan gå om inte en förälder är närvarande. Det behöver inte direkt vara negativt, men det kan också vara att det sätter en viss standard för hur familjekänslan är hemma. Och det ser en stor gemensam nämnare till i samhället. För att just nu är allting så mycket kring tillväxt. Du vet, allting handlar om att göra saker mer. Om ekonomin går bra, då behövs det fler medborgare och invånare. Blir det färre sådana så går ekonomin sämre. De dras till varandra. Och det gör att om vi har ett jobb, säg att du har ett jobb, eller en person har ett jobb, Och har liksom sina timmar och familj och så. Och så råkar en förälder bli sjuk. Någonting som vi har lärt oss över tid och någonting som är lite så här nära hjärtat och hur vi egentligen fungerar med vår empati och liksom moral och så, är att vi hjälper den föräldern. Och liksom tar en timma från jobbet kanske, går dit lite senare till jobbet och tar hand om den här föräldern. Men så som samhället är nu är att snarare att vi liksom tjänar mer på att stanna kvar på jobbet för att inte skada företaget och ens själv och ens lön, utan snarare anställer någon annan och hjälper föräldern åt den. Och både gynna den personen som jobbar, föräldern, sitt jobb och sina timmar, även företaget man jobbar på, och kanske till och med ekonomin som den här personen kommer ifrån, eller företaget som kommer att hjälpa din förälder. Men det som händer då är att jag får inte min tid med min förälder. Och det är samma grej som att en förälder inte får tid med sin son för att ha jobbet i fokus. Så det där för mig är en otrolig ballgrej att liksom vara nära och förankra till. För jag har sett hur min farsa har gjort sig hela ballt och det blev ju bra.
Mm.
När jag tittar på relationen som både vi har hemma men också jag och min bror.
Mm.
Så det där är någonting jag visionerar mycket kring. Du vet, så här, hur man gör balans i all den här stressen som är att vara både offentlig men också framgångsrik.
Mm.
Du vet, att kunna ha den här 6 månader ledig, 6 månader stenhårt jobb. Kunna åka på resor, kunna bo i en ballvilla men också en lägenhet någon annanstans. Kunna se familjen, du vet.
Som släkt. Mattias Virala till exempel.
Exakt.
Ja, vi ska ha någon som det. Gäst i vår.
Mm.
Och han bara, ah, men jag är borta 6 månader men nästa 6 månader, då kan vi ses.
Drömmen. Ballt.
Det är ballt som fan. Men shit, vad många som känner sig träffade när du säger sådär.
Ja, gud.
Jag tror vi gör det också hårt.
Vi måste hem till våra barn, Faye.
Ja.
Och umgås. Hur känns det för dig att höra det här?
Jobbigt, faktiskt.
Mm. Och det är ingenting som man gör aktivt, ett aktivt val själv, utan det är så, det är en utvecklingsprocess som man undermedvetet har signat upp på för att samhället är uppbyggt på det sättet det är. Allt ska servas för att det ska bli mer.
Mm.
Mer pengar, mer timmar, mer jobb för att det blir mer profit.
Mm.
Och då glömmer man de essentiella bitarna som får dig att ens må bra, och det är att hänga med de som du älskar.
Mm.
Inte bara hänga utan vara där och uppmärksamma och se. Liksom, det behöver inte vara familj eller barn. Jag är inte barn själv, jag har ingen aning om hur det är. Men du vet, det kan vara polare också.
Mm.
Mm.
Många ser sina vänner som familj.
Mm.
Eller även, du vet, folk som är kring ditt hem.
Men det är jävligt fint med dig. Jag har inte känt dig så länge. Men du är verkligen en person som är... Man upplever ingen stress med dig.
Mm.
Ja, men typ som när jag och Johannes...
Det är en grym komplimang faktiskt.
Ja, men det är verkligen när jag och Johannes frågar, ska vi käka lunch? Då svarar du typ, när ni vill.
Mm.
När vill ni träffas? Det är, så här, det är som kärlek. Så här. Mm. Jag gör den här tiden. Och det, när min son Matteo frågar, vill du leka med mig mamma?
Mm.
Då har jag alltid ett svar att säga, självklart. För jag tänker, det är ett bäst före datum tills han inte vill veta av mig.
Exakt.
Eller så får jag den relationen som du har med dina föräldrar. Mm. Det är min dröm. Jag vill vi borde bjuda in hans farsa.
Mm.
Lätt.
Eller hur?
Och lyssna.
Fråga, hur gör man? Hur får vi den här tips. Relationen? Ja.
Nej, jag tror den relationen, svar på den enkelt är nog att kunna vara polare.
Mm.
Du vet. För att lika mycket som det är högt i tak så finns det, när man ger och tar så kommer en känsla av att man, eller snarare när man får frihet så vill man även återgälda den. Och det blir den här ge och ta relationen. För att man är polare, men någonstans i ryggen så vet jag att hörru, det är en auktoritet, det är din farsa sätten är liksom.
Mm.
Så det blir aldrig till den punkten att vi blir polare och jag blir lack eller du vet, så här, sänker respekt. Såklart så tjafsar man, men det är inte så att det är som att det är en polare.
Mm.
Utan i det sammanhanget så blir det ju pappa-son. Men fram tills dess så är det ju mest så här, när vi går och snackar med kunder och du vet, gör business och kommer på idéer för nytt innehåll. Det är som polare.
Coolt.
Så ni jobbar ihop?
Ja, pappa är med jättemycket.
Mm. Mm.
Han är med och du vet har pluggat in hela den här branschen som ingen annan.
Mm.
Han har koll på saker, läser de liksom, små texterna, du vet.
Mm.
Sen har jag även Mats och gänget som hjälper mig med du vet papperna och kontrakten, de är revisorer och du vet förhandlar åt mig när det kommer till sånt. Men själva kärnan i det kreativa är ju jag och pappa.
Mm.
Mm.
Kring de grejerna jag gör, sen såklart Amir när det är språk för alla och sådär. Men
det är tiden du vill ha, det är det som är visionen. Och närvaron och folk du älskar liksom.
Ja, för att när du har tid så kan du fylla den med vad du vill.
Mm.
Men jag kan samtidigt se det, alltså, han sa Daniel Craig.
Mm, han är
cool. Har du sett Prince träningsvideo, Faye?
Träningsvideo?
Ja.
Alltså på din Insta?
Ja.
Du menar på stories? Alltså.
Ja, han tränar som fan.
Ja, jag vet.
Han skulle kunna bli Bond.
Det är en dröm faktiskt. Ska vi säga en konkret roll
så vore
det Bond. Eller någonting som är så här, du vet, nu när jag såg Venom med Tom Hardy, då blev jag så här, let's go Marvel. Tony Stark, varför inte Iron Man? Hade varit hur kul som helst. Lite så laid back, du vet, fine, nice, biljardär liksom, så bara, du vet, superhjälte. Cool karaktär och du vet, axla. Men Bond är så här, Bond är ju, alltså, wow.
Är det så?
Kunna ha liksom kostym och bilarna och du vet, köra den rollen är ballt.
Men tänker du att du är i Hollywood snart?
Jag hoppas det.
Mm.
Titta, nu blev vi konkreta.
Mm. Det är min, det är, alltså, det är en målbild jag har. Så.
Mm.
Lite, lite abstrakt. Mm. Sen har jag inte bråttom heller, för att jag har grejer uträttar redan som det är.
Mm. Du ser, han har inte bråttom. Mm. Han tar sig tiden.
Det är ballt.
Men du är heller inte lat. Alltså, du kör ju, men...
Nej, inte lat alls.
Nej.
Inte någonstans.
Jag tror att när man gör grejer hela tiden, det är det som gör att du kan komma långt.
Ja.
Jag skrev en quote igår.
Jag såg den, jag likade den.
Ständig utveckling är bättre än försenad perfektion.
Mm. Du ser.
Mark Twain.
Så jäkla bra.
Förstår du? För det är så här, okej, okay, nu vill jag dit. Men jag är inte klar än. Eller jag är bara där. Mm. Liksom, hela tiden. Och då tänker man inte på de bitarna som ska ta dig dit.
Alltså jag har sett så många vänner som har väntat med att släppa någonting. Det kan vara att man har formgett några kort eller men jag ska börja tuscha lite till. Mm. Och så gör de det 4 år. 4 år senare så finns det de där korten. Mm. Någon annan har släppt dem. Mm. För det var försenad perfektion. Det är så jäkla bra citat.
Det är inte så många som kan relatera till det. Det är mest folk som vill någonting men inte har riktigt verktygen för att göra det.
Mm. Nej.
Och det som är lite synd är att folk har knappt verktygen till att börja ha en vision.
Nej.
För att de tror inte att det är möjligt ens från början. Så jag skulle säga att det första är ju en se sig själv lyckas med någonting.
Ja.
Sen är det nog att du vet, så här, försöka bara göra det. För du har det som du behöver för att vägleda dig. Mm. Ta bara ett steg liksom.
Ja, en tanke. Vad heter det? Thought becomes things.
Mm.
Det är för sig the secret. Men får jag fråga, du är aldrig, blir du inspirerad eller kan du bli avundsjuk på folk?
Bra fråga.
Ja, för det är också ett val. Vissa blir så här, fan, det går för den där personen, det kommer inte gå för mig.
Det är mänskligt.
Ja.
Avund är någonting som alla har, trots att de säger det eller inte. Det handlar mer om att omvandla den, tror jag.
Ja.
För att det kan man aktivt göra.
Mm.
Om jag ser någon som jag tänker... Jag skulle inte säga att jag fångar mig själv vara avundsjuk. Men jag ser tendenser hos mig som är så här... Tänk istället att... Lär dig av det där.
Mm. Mm. Bra.
Och då gör jag det snarare... Mm. Ju mer jag gör det så gör det snabbare och snabbare. Mm. Till slut så är det din första instinkt.
Mm.
Instinkt. Som är så här, fan ballt, det där måste jag kanske applicera en bit av det. Eller göra som han när jag gjorde det. För att hela allting som vi ser är för att folk har lärt sig av varandra.
Mm.
Precis när man började lära sig göra eld så såg den andra för människan man. Hur man gjorde. Mm. Men han kan göra det ännu bättre för att han är starkare på en annan grej. Eller en bassare sten eller whatever. Mm. Och då lär man sig liksom...
Så du inspireras, tar in det och så utvecklar du det.
Ja, för gör man den där eldarna tillsammans. Mm. Alltså det blir ingen konkurrens. Kolla, vi kunde båda få en eld. Mm. Så jag behöver inte vara avundsjuk. Eller så här, någon sa avundfrisk kan man vara istället. Att man tittar på någon och tycker wow. Mm. Och så ska jag också
göra. Bra, det har jag aldrig hört faktiskt.
Nej, det är bättre.
Blir du det? Blir du, Elaine, avundsjuk?
Avundsjuk? Ja, ibland. Fast jag är med. Jag kände igen mig i Prince när du sa det här med... Att man känner att man har någon bakom sig hela tiden.
Mm.
Den där stressen. Men jag har en rutin att när någon gör någonting som jag vill göra och jag känner mig missundsam, då går jag emot den känslan. För mig känns det som att det är egot.
Mm.
Och jag vill säga till egot att hålla käften.
Egot är där och spökar mycket.
Ja, men precis. Så att jag ser inte att egot är jag. Det är någonting vi alla har och man kan kämpa mot det. Så då brukar jag ringa upp den personen och säga grattis, bra jobbat.
Det är överlevnadsinstinkten i egot.
Men
jag tycker det här är ballt med Elaine som jag har känt nu i 25 år. Det är att varje gång det är någonting, typ att hon ser att en prins har gjort det här, har en, det kan vara en bild, det kan vara vad som helst.
Säger hon det?
Nej, det är att du kan bli avundsjuk, Elaine, men du vill göra det bättre.
Inte en prins, nej.
Nej, men jag bara ger det exempel att om någon har köpt någonting eller någon har hänt någonting i ditt liv eller du ser någon göra någonting. Jag tycker inte att du blir avundsjuk, men oftast när du blir inspirerad så vill du göra det bättre.
Ja, men det är sant. När jag blev retoriker...
Alltså du blir träning, eller vad heter det? Tävlingsinstinkten
det
i dig.
När jag ser någon jag tittar ju på dina videos. Mm. Jag blir inte avundsjuk på dem när du tränar. Men jag säger, jag vill också kunna hiva upp mig i ett rep på det där sättet. Men då har jag som rutin alltid att säga, shit vad bra, vad stark du är.
Mm.
Men när jag skulle bli retorikkonsult, då hette ju alla retorikbyråer typ så här Retorikhuset, Aristoteles AB.
Mm.
Jag bara, intressant. Hur kan jag göra det här och göra det 10 gånger bättre?
Mm.
Ja, men jag ska heta snacka snyggt.
Mm.
Så att jag studerar ju om och gör på mitt sätt.
Mm.
Jag försöker inte bli någon annan.
Och tweaka det lite som du var inne på. Att ta inspirationer för att göra det kanske ännu bättre. Och det är det man oftast gör.
Jag märker det lite generationsvis också. Bara 5 år mellan mig och min lillebror. Och jag märker redan väldigt stor skillnad i hur han och hans krets tänker på mål och tävling.
Hur gör de då?
Shit, vad intressant.
Jämfört med vad vi gjorde.
Okej.
Det är sjukt. För
hur
att
då?
Det är bara 5 år. Jag tänker fotboll. Du vet, vi kunde på riktigt så här, just det här med avundsjukan. Någon blir uppflyttad till något bättre lag eller får chansen med A-laget eller U17-19 när man var yngre och så här, whatever. Och man bara, du vet, krigar. Och så här, fuck, nu ska vi ut och springa backe. Hänger du med? Vi ses 7 och springer i mördarbacken i Tanto. Ja, regnar, kallt. Du vet, du vet så här, det är sjukt på 5 år. Så märker jag att den glöden, så att säga, finns inte på samma sätt lite grann.
Okay.
För att någonstans så är det så här att när man kollar på matcherna så är det... De började med någon grej när de var 10-11. Att alla ska få medaljer.
Ja, ah, just det.
Aha.
Just det. Ah.
Alltså, hade det hänt oss, då det skulle vara så här... Vad är det som händer? Framförallt om vi vann och ser de andra få medaljer. De tog till och med bort tävlings... Alltså poängen för per match. Så att det fanns ingen tabell. Det fanns bara en serie med lag, men ingen placering. Alltså, du vet. Och de var helt cool med det. De var så skitsamma. Det känns inte som att de krigar lika mycket för att uppnå någonting. Och det tror jag kanske dels handlar om föräldragenerationer. Vad de har för bakgrund, var de kommer ifrån. Söder, när jag var liten, vilket är sjukt, för återigen, bara 5 år. Våra föräldrar, inte mina då, men de som är i min krets, var väldigt lika. Det var mycket tuffare bakgrunder. Rent, alltså de var från Södermalm, så det var inte så att de kom från svåra förhållanden på det sättet. Men det var socialt ganska mycket raffare. Det var liksom kreativa människor, konstnärer, författare och så här. Men de hade lite så här, lite tuffare och lite raffare miljö hemma. Och det var på ett visst sätt också det som speglade sig lite i hur kidsen gick runt och tänkte och så här, drömde och du vet, ville så här. Känns lite så, för att inte nämna ut i förorten och när man kom ut och mötte folk från andra lag och så här. Den märkte jag mer när jag kom till Brommapojkarna. Då blev det ännu mer. För då kom folk från Järfälla, Rinkeby, Tensta, etc. Det var ännu mer det här, nu jävla ska vi lyckas. Medan nu när jag kollar på lillebrorsans gäng, då är det så här, men soft, kolla lite YouTube, chilla, spela lite FIFA. Sen går vi väl på träning då. Å ena sidan så kan det vara just det som får dem att inte tröttna, som jag gjorde. Men å andra sidan så är det nyttigt att ha det här goet i sig. För att du lär känna dig själv i den här resan och den här
du maxar
sprinten. Du maxar dig och du kan se din potential ganska tidigt. Och har du en hög potential, vilket alla har i något område, alla har ju sin magi på något sätt, så kan man snabbare hitta den grejen och bli passionerad kring någonting. Snarare än att om du liksom sitter och bara chillar och allt är lugnt och föräldrarna så, men det löser sig. Jag behöver inte ens vara bra i skolan för att
det löser sig.
Det är lugnt, föräldrarna fixar det. Då blir det så här, du vet. Okej, men fan visst, jag kan väl gå och träna då. Det blir inget proffs av det. För det finns kids i Brasilien som sliter varje dag och går inte ens i skolan och bara kickar boll. Och då blir det att Sverige torskar som idrottsnation på grund av att det är inte lika mycket go. Och det tror jag för att alla kan spela fotboll. Alla kan vara med, alla kan få en medalj. Det blir lite så här generationsvis, kollektivt, att men vad fan, det är lugnt generationen. Istället för att, nu jävla kör vi. För att Sverige, jag ska säga det. Sån otrolig talang som Sverige har i idrott. Det är löjligt. Alltså från så många olika kulturer som vi får folk. Höjdhoppare, sprinters, dansare, fotbollsspelare, fighters. Alltså det är otroligt, för det är så multikulturellt.
Jag vill inte vara sån, men låter vi inte ganska många såna multikulturella bänka på matcherna?
Vadå att?
Att vi låter dem bänka på matcherna, alltså i fotboll. De får ju inte alltid chans att spela.
Fast eller? Nu är ungdomslandslaget...
Ja, det
är. Du vet, det är bara itch-vitch, folk från Mellanöstern, juggar, du vet.
Så det kommer bli en bra blandning.
Det där är också generationsvis, som du sa. När ni var yngre kanske det var annorlunda. Jag vet inte, jag ska inte uttala mig för jag har ingen koll. Men
du vet, det har ändrat.
Det har ändrats.
Man märker hur... Du vet, sen kanske det krävs en Zlatan för att öppna en sån dörr. Och tack till honom för det. Men Jag tror också att någonstans så blir det en fördel för de som inte har den bakgrunden.
Mm.
Att de här går på halvfart så jag kör.
Mm.
Lite så.
Mm.
Och den grejen blir tyvärr koncentrerad i de områdena tror jag som har ett visst, en viss miljö och viss vibe.
Mm.
För de kan köra dygnet runt. De kör dygnet runt.
De kör dygnet runt för att de måste.
Mm.
De känner inte att det finns en annan utväg riktigt.
Mm.
Vilket också är å andra sidan sorgligt.
Mm.
För att du bara efter 12 stationer ska känna att här kan inte jag gå i skolan eller bli advokat. Utan jag går och antingen gör det här som kanske är lite så. Eller liksom spela boll.
Just det.
Eller rappar. Det är synd att det bara finns 3-4 val.
Mm.
Just det. Du menar när man kommer ut i förorten?
Ja, 12 stationer.
Det är därför
stationer.
Vi ska sätta dig.
Exakt det jag tänkte på.
I stationen på Bredäng.
Ah.
För att när vi vill att när man kommer av på Bredängstation där vi båda är uppväxta och du också, i alla fall i 3 år, så ska man inte bara se betongen, utan du vet när man kommer till Arlanda och man ser alla kändisar.
Valt.
Ja, vi vill ha så, fast de som är från Bredäng. Så kidsen där, Quincy Jones sa, what you see is who you wanna be.
Mm.
Och det vore häftigt om de kunde få se dig och säga, fan han...
Mm.
Prince växte upp här. Jag kan också.
Och så vill vi göra i alla typ stationer.
Efter 12 stationer utåt.
Vi får två bilder. En på Söder och en i Bredäng.
Ja, du måste det. Ja, faktiskt. Vilken station? Är det Mariatorget då?
Mariatorget.
Ja, men du får vara på 2 ställen. Det är lugnt.
Fast jag har varit mycket med. Alltså, Mariatorget är ju där jag kommer ifrån.
Just
men jag har väldigt mycket förknippat med Bredäng.
Så är det. Dina morföräldrar etc.
Absolut. Det har ju hängt mycket på fritid och varit så här, när det har varit lov och sådär.
En fråga som jag tänker på just det här med stationer etc. Föreläser du? Någonting, eller hur?
Jag börjar komma in lite på det. Jag har ett gig nu med Bayern som jag ska göra, för de har en arbetskarriärdag liksom. Jag ska snacka lite med folk som är arbetslösa. Eller snarare inte snacka, utan mer svara på frågor tillsammans med en annan profil. Och kanske förhoppningsvis inspirera dem till att ta ett steg eller tänka på ett visst sätt. Jag inspireras och uppskattar folk som tar liksom sig själva i kragen och ställer sig på scenen trots att det är jobbigt. Och du vet, säger de här grejerna som folk behöver höra. Jag skulle kunna föreläsa om massa grejer, men jag vet inte om jag riktigt har varken åldern inne eller riktigt erfarenheten för att stå och predika framgång.
Alltså, du behöver inte. Du har hjärnan inne.
Framgång är såhär, det är diffust. För att alla, jag måste bara säga det. Alla använder framgång som deras grej. Nu för tiden är alla framgångsrika och alla har receptet på framgång. Och alla ska skriva en bok om framgång. Hur du lyckas, gör det här så lyckas du. Du vet, det är så här, kom igen. Alltså lyckas först själv. Vilket många gör. Inte alla, men många gör det och även skriver det. Men det som är coolt med de som verkligen har ballt lyckats och är på toppen så att säga, är att de berättar mer om hur de själva gör snarare än hur andra ska göra.
Just det.
Och det är det jag försöker skriva i mina texter. För sen jag börjar skriva hur jag upplever saker, då är det ingen som har sagt emot, utan snarare, fan vad ballt, grymt, tack, det här ändrade mig liksom, eller så.
Men du är personlig.
Ja, för om du skriver att så här ska du göra för att lyckas, då är det så här, sätt dig bror, du är inte ens,
men då blir den här citat,
25 liksom, du vet.
Då blir,
och då
den här
förstår jag ju dem, för jag, exakt, jag hade blivit samma sak själv. Vad lika han, du, han ska berätta för mig hur jag ska göra vissa grejer, han är inte ens 20 bast. Jag har liksom 3 barn här och på krigar, och förstår du? Och då har inte jag riktigt kompetensen att säga hur han ska göra. Men jag kan säga hur jag ska göra och hur jag har gjort. Och kanske få honom att inspireras av det. Lite så.
Det är det jag tänker. Alltså det var det jag tänkte på, att nu, jag tänkte på kids, men jag tänkte också på mig själv. Alltså det är jätteintressant att lyssna på dig. Just när du pratade om, i början, om affärer. Om det förändras så jättemycket nu och hur man ska se på affärer. Det är sjukt intressant.
Precis, det är ditt område, så du lyssnar ju mer då. Och det blir coolt för dig att höra ett annat perspektiv bara. Och det är ju samma för om jag skulle lyssna på dig snacka om affärer. Jag skulle kunna lära hur mycket som helst av dig också.
Nu börjar det här ta slut.
Ja, jag måste säga en sak. Vi har restauranger också. På Yucklatation som Elin var på nyligen. Och där, när vi öppnade, så kallade jag ett eget chambre separé som är jävligt lyxigt och nice. För Zlatan-bordet.
Okay.
Jag tycker om, du vet, Zlatan är för mig.
Ah,
han är den första andra generations svensken. Så det heter Zlatan-bordet, det är internt. Men jag tror fan att du kommer ändra det namnet till Prince-bordet.
Lägg av!
Ja.
På riktigt?
På riktigt.
Wow.
Ska du göra det nu?
Jag kommer göra det från och med nu.
Oj.
Jag är så djupt imponerad. Uh-huh. Och jag vill följa med dig i din karriär.
Alltså det här är ju grymt. Uh-huh. Hörru, du måste ha en skylt som du graverar in namnet på.
Nej, du ska gravera in.
Du är gravation.
Tack så mycket.
Nej, men på riktigt, gör
det. Nej, men nej, du är vår framtid. Och just det är så sjukt att säga, men det jag lärde mig idag är det när du pratar om din pappa och relationen att vara där. Och jag tänker så här old school att jag ska jobba, du vet, jag jobbar jättemycket, tjäna pengar så att de är safe. Men det är inte det de vill.
Nej.
De vill vara med sin pappa.
De vill vara med sin pappa.
Och det är undermedvetet.
Ja.
Alltså det är inte så att de går runt och tänker att vara med min pappa. Utan det är det som gör dem glada, tror jag. Jag har ingen aning, jag kände så.
Mm.
Och när jag fick det så förstod jag att det var det som var grejen.
Mm.
Så man ska lyssna på kidsen också. Alltså då, det är de som är framtiden.
Ja, exakt. Det är det jag menar.
Men känner inte du också, man blir nästan lite så här gråtfärdig.
Ja, över det.
Man vill hem och bara...
Mm.
Nu vill vi oss ner. Vad vill du ha för skor?
Exakt.
Typ.
Eller vad ska vi se för film?
Ja, men vad ska vi se för film? Vad vill du? Det är så mycket stress som man
Blev så glad, jag måste bara säga det. Min mamma förrgår. Jag är galen, jag käkar ju mycket för att jag tränar väldigt mycket. Och hon blir ju passivt så här, jag orkar inte. Ibland kan hon ju göra en kastrull.
Ja.
Som jag och brorsan käkar upp på en lunch.
Mm.
Men hon frågade mig så här. Hon märkte att jag hade jobbat hårt. Jag hade varit på gymmet. Varit på 3-4 möten. Gjort flera grejer. Så säger hon så här. Du, vad vill du att mamma lagar imorgon? Berätta vad som helst. Alltså jag blev helt. Jag bara, wow.
Kärlek.
Alltså så mycket glädje. För en sån liten grej.
Ja. Det är viktigt.
Jag ska säga till Gustav och säga det till våra barn. Jag kan inte laga mat. Jag kan koka ett ägg.
Ja, men det kan vara ägg.
Exakt.
Ja, men du har ju bara väl. Vad vill du att mamma lagar så mycket?
Det är en annan grej. Det är en annan grej. Vill du ha spaghetti eller ägg?
Ja, exakt.
De känner att de får välja. Så att det är ju det.
Alternativsmetoden.
Exakt.
Faktiskt. Alltså bra. Det var en djup ära att vara här. Och jag tänker så här, nästa gång vi ses, då tar vi en middag.
Mm,
Johannes också.
På prinsbordet.
Vid prinsbordet.
100%.
Men ska du på riktigt ha en skylt där?
Alltså vi har ju inte skilt, utan folk vet att det heter Zlatanbordet.
Uh-huh.
Men nu kommer jag ändra till prinsbordet.
Uh-huh.
Så folk kommer veta att det är prinsbordet. Nice. Det skulle vara kul om
vi käka middag där.
Fantastiskt.
Shit, vad grym. Tack för att du kom.
Tack till er.
Tack som fan.
Nästa James Bond.
Vi hoppas.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.